Okej, är du beredd?
Yes.
1, 2, 3. Ja, jag kommer att få ihop det där, jag lovar.
Ja, bra.
För jag ser ju vart ditt klapp är någonstans nu. Då kan vi liksom synka det där på ett bra vis.
Ja, men grymt.
Men jag kör igång. Du lyssnar på Gin-podden, Sveriges första och största renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och med mig här idag har jag Filip Karlsson från Skreabacke Destilleri. Varmt välkommen, Filip.
Tack så jättemycket.
Det här är ju faktiskt andra gången som sagt som vi hörs. Första avsnittet, det gick i graven och är begravt tillsammans med några gamla Atari-spel och sånt här som man har i någon öken.
Yes.
Berätta, hur är läget? Vad händer?
Det är bra, tycker jag. Solen skiner här i Falkenberg och jag har varit och jobbat i destilleriet hela dagen och fixat och donat lite. Och nu sitter jag här i en väns studio då och hoppas på bättre ljud denna gången.
Ja, det kommer att bli toppenbra, tror jag. Och du och jag, vi har ju hunnit träffas några gånger på lite så här mässor och festivaler och så. Och ni var ju lite mer snabbt i ett festivalspecial som gjorde från Gin & Tonic-festivalen i Deltabruk, ja, det var väl förra året, 2022. Och jag kan tänka mig att det har hänt en hel del sedan dess. Och ja, om du låtsas att varken jag eller lyssnarna har någon koll alls på Skreabacke, vad är historien bakom och vilka är ni?
Fyra vänner som startade upp detta projekt för lite mer än 2 år sedan. Och idén till detta föddes egentligen 2019 på hösten där, när jag och min då chef och kollega Marcus var i London och satt och drack lite gin och tonics på det här stället City of London Distillery. Och där har de ju även ett destilleri i deras bar då. Och efter 4-5 gin och tonics var så fick väl vi lite feeling och tyckte det hade varit kul att göra sprit till de restaurangerna som vi drev då, Skrea Matbruk och Prostens Pizza.
Skulle du säga att det är en framgångsfaktor när man ska starta destilleri att ha drucken 4-5 gin och tonic innan?
Ja, men det får jag nog ändå säga. Jag skulle nog inte begränsa oss till 4-5 gin och tonics där faktiskt.
Ja, men vad härligt att vara i London där. Och det måste ju vara precis i epicentrum för gin liksom.
Ja, men det får man ändå säga. Och vi tog väl med den här lilla idén som föddes lite skojsamt på fyllan och den marinerades lite och så jobbade vi en kväll ihop på Skrea Matbruk då, på vår ena restaurang tillsammans med 2 andra killar som Viktor och Albert då, som blev väldigt peppade på den här idén med då. Och sen när pandemin kom så fick vi lite mer tid och krogarna gick ju väldigt dåligt och vi kände väl att fan, vi kör, testa det här, ja, från ingenstans.
De här tankarna på att skapa egen sprit för restaurangerna, det låter ju väldigt smart. Så var det någonting som ni hade funderat på innan London också, fast kanske inte just gin, eller var det något som bara slog till då?
Nej, det var väl mer slog till då liksom. Och sen så, ja, tack vare pandemin så fick vi väl det här och verkligen ta fart.
Men den här grejen med gin då, varför blev det just gin?
Det är väl det vi har druckit och konsumerat mest och liksom det vi gillar att blanda drinkar på våra restauranger framför allt. Sen är väl aldrig, eller tanken var väl aldrig att det bara ska vara gin hela vägen, men gin var liksom den första produkten vi ville göra i alla fall.
Ja. Men vad har ni gjort tidigare? Vad har du för bakgrund, Filip?
Så jag och Marcus, vi är kockar. Och Viktor är väl egentligen kock också, även fast han aldrig erkänner det själv. För att jag och Viktor träffades på restaurangskolan i Falkenberg då för 10 år sedan och utbildade oss till kockar. Viktor blev väl aldrig riktigt kock, men han blev bartender och lite annat istället. Men Viktor var ju den första som introducerade mig till hembränt då, där på gymnasiet. Så han kände sig som en bra kille att ha med i företaget.
Ja, det låter onekligen som. Och sen det var den fjärde också, va?
Exakt, så har vi Albert med. Och Albert är en god vän till mig och var väl egentligen vi som besökte den här baren i London först 2015. Och anledningen att jag och Marcus gick dit då 2019. Och Albert har väl jobbat lite restaurang på de krogarna som vi har, men är i grund och botten ekonom då och jobbar som skattekonsult. Känns också väldigt fördelaktigt att ha med han i sitt företag, får man ju säga.
Ja, men det låter ju som en bra blandning på er som ligger bakom grundarna.
Ja, men verkligen.
Kan du berätta lite grann hur det ser ut där destilleriet är? Om du tar med lyssnarna på en liten ja, en rundtur, en osynlig rundtur, men du får använda din ljudupplevelse här istället.
Ja, men absolut. Jo, man rör sig 6 kilometer söder om Falkenberg ut på landsbygden, och på en gammal grusväg så hittar man då en vinodling, och bakom den vinodlingen så ligger en gammal stenlada. Kliver man in innanför glaspartierna där så ser man då en matsal först och främst, där Skrea matbruk ligger. Och så till vänster i gamla mjölkrummet så ligger själva destilleriet då. Det är inte superstort, men man ser det liksom in från matsalen, så det är anslutning till Skrea matbruk då.
Själva destilleriet då, hur ser det ut där inne, alltså när ni har pannen och allting?
Ja, ett litet rum, en 180 liters stor handknackad panna ifrån Tyskland, Karl i Tyskland, och den tar ju upp större delen av rummet, kan man väl ändå säga.
Ja, den gör det. Ja,
ja, exakt. Lite rostfria stålbänkar och ja, men väldigt en steril miljö, får man väl ändå säga att det är. Men har lite den här karaktären av ett gammalt mjölkrum. I ena delen av rummet så finns det en sån liten nedgång där man skulle kunna kliva ner och mjölka korna då förr i tiden.
Ja, så att om man tänker tillbaka vad som har funnits i lokalen tidigare, så är det någon form av mjölkrum då?
Ja, exakt. Ja, exakt.
Häftigt. Har du haft någon namngivningsceremoni för kopparpannan?
Ja, det blev Stora Syster, kallar vi henne. Av den anledningen att medan vi gick och väntade på den här pannan som skulle ta 4-5 månader att få hem, så köpte vi hem en sån liten kopparpanna från Portugal som vi kallar Lillebror då. Så fick detta bli Stora Syster när den kom hem här.
Bra bakgrund.
Ja.
Jag vet ju också att ni har besöksverksamhet kopplad också till, nu håller lite provningar och så här. Är det i anslutning då till själva destilleriet, eller berätta lite grann?
Ja, exakt. Så att matbruket då är uppbyggt på ett rakt fram, så är det en stor matsal, och så till vänster ligger ju destilleriet då, och sen bakom ett tygskynke så är det ett stort bord då, ett demokök där de brukar ha pastakurser, och det bordet använder vi då som provningsbord, så det är ju bara ett glasparti som skiljer själva provningen och destilleriet. Så vi brukar alltid ta in gästerna i destilleriet först, och sen så får de följa med ut och så kan de prova lite av våra grejer utanför då i matsalen.
Ja, kul.
Ja, verkligen.
Och du kan ju säkert bara skicka över en bild till mig också, så kan jag lägga upp den i samband med avsnittet, så att de som lyssnar får en visuell bild också.
Ja, men absolut.
Ja, idag har ni också några gin på Systembolaget, och här inför att vi skulle spela in det här avsnittet så ställer jag bara en snabb fråga på Instagram. Frågade lite grann om det är någonting som man vill veta. Och då fick jag från Rickard Eld, som också kör, han har väl Möckelsnäs va?
Ja, exakt, exakt.
Han skrev så här: hälsa bara att jag är grymt imponerad av deras tempo och det de bygger upp. Grymt kul att följa, och sån stjärna då.
Ja, roligt. Han skrev faktiskt loss nu för ett litet tag sedan. Och ja, men precis typ det han skrev till dig. Så det var väldigt, ja, men det känns väldigt roligt att man kan inspirera ändå på den lilla korta tiden man har hållit på.
Ja, och det är väl lite grann som man säger också. Ni har ju hunnit med ett gäng in, och sen har ni gjort några limiterade släpp. Ni har några samarbeten, bland annat en sommarspecial och så här. Men jag tänkte vi kan väl gå igenom produkterna och lite grann vad ni har i portföljen, och sen lite smakprofiler och storyn bakom så där.
Ja, absolut.
Och då är det väl lagom att vi börjar med Skrea Bucket Dry-in, eller hur? Det som många kanske inte vet är ju att 2022 var det den 13:e mest sålda svenska ginen på Systembolaget.
Exakt. Det känns ju superkul för oss att det är just vår första produkt som har blivit så omtyckt, tycker vi. När vi tog fram den så utgick vi ifrån att vi hade ju liksom inte gjort sprit innan. Inte gin, även om Victor är från inlandet och Marcus med. Vi ville liksom ta reda på vad vi gillade för gin. Så vi köpte hem en 30-40 olika gin, och så blindprovade vi allting ihop och skrev liksom noteringar vad vi tyckte om. Och då var det så här, ja, men en ganska så citrusdriven gin med tydlig enbärskaraktär som inte är så spritig i smaken. Och så började vi jobba ut efter det då, så vi köpte hem massa kryddor och började testa olika grejer då. Och då var ju ungefär 90% av allt vi gjorde smakade kanske inte så gott. Men efter ett tag där så började vi ändå hitta lite, ja, en smakprofil som passade oss då. Och havtorn och nypon växer ju sjukt mycket här ut med kusten i Falkenberg, så vi ville liksom inspireras av landskapet när vi gjorde smaksättningen på ginnen. Så därför ganska tidigt så hittar vi då nypon och havtorn för att bidra med lite men citrus och fruktighet till ginen. Vi brukar beskriva den som liksom fruktig och floral i smaken med en tydlig citrusdriv och en enbärskaraktär då.
Det jag tycker är spännande med den, det är ju faktiskt att man känner att det ändå, alltså inte den här tång och så, utan men man känner att det är något annat än bara vanlig citrus, att det ligger någon annan sötma, och det måste ju vara från havtorn och nypon då, eller vad skulle du säga, vad får man det? För det är väl lite sötma från havtornen och fruktighet kanske, och sen med nyponen, vad får man från nypon egentligen?
Jag tror fruktighet bidrar nyponen med en sån här, de är ju liksom torkade, så det blir liksom en, jag vet inte vad svenska, alltså tart, när något, alltså lite syltig kanske man kan säga att det är.
Ja,
men bakade nypon liksom, att det blir en liten djupare fruktighet än kanske då havtornen som bidrar med en mer fräsch syrlighet, så nyponen är ner bakta i smaken. Lite luddig smakbeskrivning.
Ja, jag hajar.
Ja.
Och den här första produkten då, hur har den tagits emot?
Ja, men väldigt bra. Som du sa där så var den ju den 13:e bäst sålda svenska ginnen, och sen tror jag till och med den sålde 34:e bäst av alla då 655 gin på bolaget.
Precis, men vem räknar?
Nej, exakt. Så att den har ju varit verkligen succé för oss, och ja, men både inom restaurang och även till privatperson då verkar det som den har varit väldigt uppskattat, vilket vi tycker är superroligt och är väl väldigt stolta för, lite blygsamt så.
Om du skulle ta och göra en cocktail eller så på denna, är det en gin och tonic gin eller ska man mer jobba med cocktails vad gäller den? Har du någon bild av det?
Jag tycker ju att den är alltså väldigt allsidig. Den är ju en klassisk dry gin i stilen, men har ju lite fruktiga toner, så den funkar ju väldigt, väldigt trevligt i en gin och tonic enligt mig då, som är lite jäv såklart. Men även i de flesta gindrinkarna tycker jag den går jättebra, eftersom den har den här tydliga enbärskaraktären som fortfarande finns där.
Ja, och om du skulle få ta ett recept, för alltså jag vet att ni är duktiga på att lägga ut så här olika recept och cocktails, så ni lägger ut väldigt, väldigt mycket och man blir inspirerad och så, både på er Instagram och på er hemsida. Men jag tänker, om du får välja en som man ska göra på er dry-in, vad skulle du välja för något då?
Då skulle jag väl ändå göra vår skrea colada, som är en havtorn och lime cordial, vår gin, lite bubbelvatten, och sen toppar man det med ett kokoskum då, som take på den klassiska pina coladan.
Och när du pratar om cordial, så hur gör du den?
Mixar havtorn, lime och socker. Tills det är mixat, och sen bara sila av det, så har man en härlig cordial. Receptet finns på vår hemsida om man skulle vara intresserad av det.
Det låter riktigt gott, för jag har ju testat några av de här, bland annat är det sour som jag vet som ni gör det, den är riktigt fin, jag är ju en sucker för sours, men den skrea colada, den har jag faktiskt inte testat, så bra tips.
Ja.
Sen då, vilken blev produkt nummer två då i produktutvecklingen?
Då är det vår Ocean Strength som vi kallar den. Det är ju en navy gin då. Men vi har krånglat till det lite och kallar det Ocean Strength, eftersom vi ligger här ut med Kattegat och har havet vid vår sida. Så det är egentligen bara en storebror till vår dry gin, där vi använder oss av samma kryddor men ökar upp mängden enbär och ökar upp egentligen alla kryddor mycket mer, och sen destillerar vi den mer eller fler gånger så att det blir en renare sprit då. Så den är mycket mer kraftfull i smaken. Och inspirerades av väl liksom när det blåser 15 sekundmeter och havet piskar upp här mot strandkanten runt om Falkenberg.
Ja, men jag kan också tänka mig att de här 16 extra procenten, det gör ganska mycket för smaken alltså.
Ja, verkligen. Det är ett supersmakpaket och är väl mer framtagen för lite stiffade drinkar som dry martini och negroni, som är våran favoritdrink.
Ja. Och en negroni då, vad har ni för recept på den då? Många gör ju på många olika vis så att säga.
Exakt, vi är ändå väldigt klassiska får vi säga. Det är vanlig Campari och sen så Carpano, Classico, deras Vermouth Rosso som finns på Systembolaget tycker vi är superbra att köra med.
Jag har sett någonstans att ni brukar garnera med någonting som man inte kanske alltid gör. Brukar inte ni köra med typ en grapefrukt eller någonting?
Det har vi nog eventuellt gjort i brist av annat.
Nej, jag tyckte, för jag vet att jag var inne och kollade på det där på recept. Och då tyckte jag såg så schysst ut att ha. Men det kanske var till dry-in i och för sig. Ja, skitsamma. Det såg i alla fall väldigt gott ut att köra en grapefrukt i en Negroni. Det har ni inte gjort.
Precis, det var Negroni tonic som vi kör med vår dry-in. Där kör vi grapefrukt som garnering.
Okej, okay. Ja, det var där jag såg den. Jag minns inte riktigt vart det var. Men jag kommer ihåg att det var någonting som stack ut. För det är, annars är det så himla, tänker på en klassisk Negroni och köra apelsinsäst liksom.
Ja, men precis.
Nej, men vad härligt. Produktutveckling då, om man tänker att det är dry-in, det här första receptet. Hur lång tid tog det ungefär?
Alltså upp mot ett halvår var det väl ungefär. Uh-huh. Vi fick ju tillstånd att börja producera alkohol i januari då. Och då började vi ju testa, men så hade vi ju suttit en tag innan det och testat igenom gin och sånt. Så ja, men ett halvår ungefär innan vi släppte den till restaurang då. Så ändå ett litet tag får man väl ändå säga att det var.
Ja, och är vi på 2020 nu eller 2021?
Nu är vi på 2021, så att i januari 2021 så fick vi tillstånd att göra alkohol, men då hade ju inte den stora pannan kommit hem, så då köpte vi fick tips av Emil på Lodén att köpa en sån liten portugisisk hembränningsmaskin. Och den så började testa med den då, så lanserar vi ju på till restaurang då 1 juli 2021 vår dry-in.
Ja, så den har fyllt 2 år bara för en liten stund sedan egentligen till Systembolaget då?
Ja, exakt. Den kom ut på Systemet 1 oktober 2021. Så exakt, 2 år sedan. Lite mer.
Sjukt, det går fort alltså.
Ja, verkligen. Alltså, de här 2 åren har sprungit iväg, känns det som. Det var väl ingen av oss som räknade med att varken jag eller Victor skulle stå och jobba med det här nästan på heltid.
Nej.
Efter 2 års tid.
Nej. Det var roligt. Det är kul att man inte kan planera. Det händer lite så spännande saker längs med vägen som entreprenör.
Ja, exakt.
Ocean Strength, om det tog ungefär ett halvår för att göra dry-in, hur lång tid tog det för Ocean? Det var inte bara att krydda till den lite grann antar jag, utan det var en process det också.
Det var ändå en liten process. Jag tror vi drog igång med den under sommaren 2021 och liksom började planera för att men vi ville släppa Navy Gin då. Så att fram till, vad släppte vi den i januari, så 4 månader kanske den här Ocean Strength 2 innan vi hade hittat rätt där.
Ja.
Och det var ju mycket tester med, alltså det var ju inte bara som man kanske hade tänkt sig att det skulle vara att spänna den till 57 istället för 41, utan man fick ju bomba på med ganska mycket kryddor för att täcka men göra det mer balanserad mot alkoholhalten.
Ja, men det är alltid roligt att höra. Det känns som att det här med att få fram ett recept som alla är nöjda med, det är verkligen en resa.
Ja, men verkligen. Verkligen. Och vi vill ju inte, alltså vi vill ju skynda långsamt. Även om vi har släppt en del produkter så vill vi inte släppa. Vi vill ju först och främst vara nöjda med det vi släpper innan man släpper något nytt, så att säga.
Nummer 3 då, vad blev det för gin som ni släppte?
Emellan där var det ju en liten akvavit, men sen kom ju vår summer gin då, som vi släppte här i juli i år då faktiskt. Som är, egentligen kan man väl säga att vi har snott Blossas koncept rakt av, att tanken är att vi ska släppa en ny summer gin varje år, där vi verkligen försöker fokusera på lokala smaker och producenter och släppa ett limiterat antal då, runt 3000 flaskor ungefär.
Uh-huh.
Så i år så smaksatte vi vår summer gin med fläder ifrån backen som Victor och hans pappa plockade här förra året, och sen rabarber ifrån Hule trädgård i Olavsbo, lite citronverbena och sen enbär koriander från då. Och sen så har vi färgat den med lite hallon ifrån Hallandsbär. Men tanken från början var inte att den skulle vara en rosa gin då, utan hallonen fick komma in för att maskera färgen, för att vi gjorde en fläderessens av fläden istället för att koka med det i destilleringen. Och det gjorde ju att ginen blev lite pissgul. Så då gjorde vi den enkla lösningen att macerera ginen när vi hade haft i fläderessensen med hallon från Hallandsbär då, och så fick det stå ett dygn innan vi silade av det, så fick vi en mer aptitlig färg kan man väl säga.
Ja, jag tror den här pissgul sommargin, det är liksom jag är glad att den blev en annan färg. Hur har den tagits emot då? För det var det första gången som ni körde en limiterad sommargin? Ni gjorde ingen förra året va?
Nej, exakt, utan detta var första. Togs emot snabbare än vad vi hade räknat med. Vi låg ju med rent produktionsmässigt, men vi sålde ju slut om, jag tror det nästan blev 3 500 flaskor nu på 1,5 månad, så var ju vårt lager slut. Och det hade vi ju inte riktigt räknat med. Vi trodde ju att vi skulle ha kvar liksom, ja, men summer in i november i alla fall.
Ja, men hur kommer ni att jobba med den nu så att då, nu finns den inte längre? Den kanske finns på någon restaurang eller så, och så får man vänta till nästa år helt enkelt.
Ja, exakt. Den finns, jag tror det finns 100 flaskor kvar på Systembolaget. Men nej, utan nu är denna slut och den här smaken kommer inte igen då. Så att nu i veckan så började vi faktiskt arbeta med nästa års smak då.
Jaha, okej. Okay. Spännande. Ja. Blir den gul? Nej.
Vem vet?
Men annars så vet jag ju också att ni har experimenterat lite grann med fatlagret också. Hur har det gått, de experimenten?
Ja, exakt. Alltså, anledningen, eller vi hade en idé som vi hade från ganska tidigt då, och det som vi kommer släppa nu till jul här, var att vi ville testa fatlagret, men kanske inte på de, vad säger man, de klassiska, alltså nyek, utan vi ville testa med något lite annat. Och då finns det en aktör i Varberg som han jobbar ju med rom då och fatlagrar rom på svenska ekfat åt privatperson då. Han heter Per Ädel och han får ju rom leverera till sig ibland på lite olika fat. Så då fick vi ett 200 liters romfat från Panama som vi hällde på vår dry gin då för nästan 2 år sedan.
Så ni har jobbat med den här ganska länge egentligen då?
Ja, exakt. För att göra ett väldigt exklusivt släpp då. Så att det är ett släpp som kommer komma nu till jul då, och tanken också är att släppa ungefär en 400 flaskor varje år, men designen förändras, försöker jobba med lokala konstnärer eller grafiker eller liknande som får sätta sin prägel på flaskan, och sen varje år så byter vi fat, konstnär och sprit då.
Men den här första då, hur lång lagringen var det på första, sa du?
Vi hämtade den för 2 veckor sedan och vi la den på fat i slutet av januari förra året.
Okej. Okay. Mm.
Så att, 1,5 år ungefär.
För jag vet ju, ni har väl haft någon sån här oak gin, en annan typ, barrel aged. Den här 160 dagars varianten.
Ja, exakt.
Ja, men det är en helt annan produkt liksom.
Precis, så det är ju, den la vi på till nytt svenskt ekfat då. Och det var ju mest för att vi hade lite privatpersoner som var lite intresserade av liksom göra sin egna fatlagrade gin. Så då köpte vi in några fat och då testade vi att göra en själv då på vår Ocean Strength som vi lät ligga på åt bara att det var ju bara 25 liters fat. Så det blev ju bara ungefär 60 flaskor, så släppte vi dem till restaurang och via privatimport då om man ville ha tag i en sån.
Ja, men då har ju ni verkligen börjat labba med annat också, det kan vi lugnt säga. Är det någon annan produkt då som jag har missat som ni kör? För ni har väl en del samarbeten också med restauranger och så, eller?
Ja, lite grann. Vi har väl inte gjort någon gin än till en restaurang. Så
till er själva liksom?
Ja, exakt. Precis. Men vi samarbetar ju med Ästa Vingård då, som ligger här också i närheten av Falkenberg. Som är ett nytt samarbete för i år då. Att de hade massa vin som de inte riktigt var nöjda med. Så frågade de om inte vi kunde destillera det då och se vad det kunde bli av det. Så den fina delen.
Hur går den processen till? Det låter ju spännande.
De skickar egentligen de här tankarna med vin till oss och sen destillerade vi det. Och den finaste delen som vi fick ut, den tog de tillbaka och jag vet inte riktigt vad de ska göra med det. Och de här lite sämre delarna destillerade vi igen. Och sen så kryddsatte vi det och destillerade det en tillgång då och gjorde en vingin som de sedan köpte tillbaka och körde på sina restauranger och hotell och sånt som de har där i vingården.
Roligt samarbete.
Ja, verkligen. Det är riktigt kul att liksom kunna samarbeta med andra aktörer i och runt Falkenberg och liksom göra något som de kanske istället skulle hällt ut och göra en gin på det istället.
Hur gjorde du då med kryddningen när du ska liksom para och gifta den med vin och druva sådär?
Vi jobbade, eller Viktor och Claes då som är deras vinmakare, de jobbade ganska tätt ihop här i början och Claes liksom förklarade hur Solaris-druvan som det var då smakar och liksom vilka toner som man ofta fick fram av den. Och sen så
och Solaris-druvan, för de som inte vet, är väl den svenska druvan, eller hur?
Det är väl den som är mest odlad i Sverige, men det är någon tysk hybrid, en sån tidig druva. Ja. Nej, och sen så jobbar vi med smaken utöver det, och den är ju ganska liksom grön i smaken, ganska så här, kan nästan vara lite päronfruktig och sånt, så att vi körde mycket ört örter, lite lime, citron, för att liksom förhöja och möta de smakerna i vindestillatet då.
Mm. Och om man skulle vilja testa den så är det på Ästa vingård helt enkelt man gör det.
Ja, exakt, exakt. Så vi fick hem ännu mer vin nu i, för några veckor sedan här, så vi håller på att göra batch 2 av den till dem nu då.
Ja, jättekul. Ja, det får vi åka förbi och testa någon gång. Annars då, så här, har du kvar någon sån här gen, och det kommer du säkert inte säga, men jag tänker så här, på din egen personliga bucket list, du som gillar gin, har du någonting som du känner att det här skulle vara väldigt kul att göra någon gång i framtiden?
Ja, alltså nu är ju vår Ocean Strength är ju min favoritgin och liksom väldigt kompatibel med just Negroni då.
Ja.
Men kanske göra en gin som är liksom next level Negroni gin hade väl varit drömmen kanske.
Ja, vad kul.
Ja, så att det hade väl varit kul att ta fram, men ja, vi får se när det finns tid för det.
Om du skulle säga det här med smakbilder och så, hur viktigt är det att fånga den här platsen där man bor? Det är ganska många som gör det idag. För er, hur har tankarna gått där? Hur ska ni fånga liksom kusten och Falkenberg och alltihopa?
Så för oss är väl det viktigt för att, eller viktigt, men vi har ju liksom, så vi har jobbat med våra restauranger, så har vi jobbat väldigt med mycket lokala råvaror och liksom inspirerats i vår matlagning med vad som finns runt omkring oss. Och därför vill ju vi liksom jobba vidare med det även i drycken, att det finns på samma sätt.
Vi pratade lite grann om drinkar. Men är det liksom er gin och tonic man ska börja med för att lära känna Skreabacke? Eller skulle du säga att det är någonting annat som definierar er så för en nybörjare när det gäller era produkter?
Nej, men gin och tonic med en neutral tonic tycker jag är det absolut bästa för att lära känna vår produkt om man inte vill dricka den rent då, så att säga.
Jag vet ju också, jag var inne och läste på er Instagram och jag såg att ni var lite så här västkust humoristiska också, att ni gör en skrappa.
Exakt, exakt. Vi är ju ofrivilligt ägare av en liten vingård här.
Ofrivilligt ägare? Hur blir man ofrivillig ägare av en vingård?
Men han Lollo då, som äger gården som vi hyr liksom lokalen av. Han och Lars Börje då, hans polare, fick en idé för 12 år sedan eller nu, att de skulle plantera vinrankor. Och efter den här, nu är ju Lollo lite äldre och orkar inte ta hand om det, så han frågade mig och Marcus då när vi startade Matbruket om inte vi var sugna på att förvalta vingården. Vi tyckte men det låter inte så mycket jobb, så att det är klart vi vill göra det. Det visar sig att det är ju en hel del jobb även om det bara är en 800 rankor ungefär. Vi valar inga vinmakare och det kanske man inte blir på ett år, men vi upptäckte att det fanns så mycket lättare att göra sprit på det. Så därför gör vi då en variant på grappa som vi skämtsamt kallar skrappa då, där vi egentligen inte gör det på vinresterna utan vi tar med allting. Så musten och druvorna och liksom jäser upp det spontant och sen destillerar det 2 gånger.
Det blir väl en ganska ren sprit ändå, så det är väl inte jättemycket kryddningar som kommer till, eller?
Nej, inget alls, utan det är ren druvjuice i koncentrerad form.
Ja. Och den här akvaviten då som ni släppte, vad ska du vilja berätta om den?
Vi gillar ju kräftskiva och gillar midsommar och sill. Så att vår akvavit blev ju det barnet som midsommar och kräftskivan aldrig fick. Så smaksatt med massa krondill, dillfrö, lite fänkålsfrön, citron och sen sockertång då, en alg som växer här på västkusten.
Mm.
Så att en väldigt kräftskivekompatibel gin och som passar väldigt bra till sill även då.
Sockertång, har ni det i någon annan produkt eller?
Nej, det är bara i vår akvavit just nu då.
Mm. Ja, men om man bortser lite grann från era egna produkter då, och har du någon sån här svensk eller internationell gin som ni uppskattar? Eller? Så, om du tar en tidsmaskin liksom.
Exakt. Ja, jag blev väl liksom lite, inte ginfrälst, men jag fattade att gin var annat än Gordons och Sweppes. När jag tror det var när Stockholms Bränneri och Härnö hade en liten ginfestival på Fåfängan, om det kan vara 2016 kanske, när jag bodde i Stockholm. Och var där och testade gin då rent första gången och det smakade ju väldigt bra. Så att Härnö och Stockholms har ju alltid stått högt såklart. Sen Lydén tycker jag gör bra grejer och även Kifflinge i Malmö tycker jag gör väldigt härliga ginprodukter också.
Men vilken schysst pay it forward. Det tackar de för. Jag tackar på deras vägnar.
Ja, exakt.
Annars då, den här, vi har pratat lite grann om besöksverksamhet och provningar så, men hur ser framtiden ut för besöksverksamheten? Kommer den att utvecklas någonting eller?
Ja, första steget nu eller är väl ett litet steg att vi ska göra ett litet större provningsrum så att vi kan ta mer gäster, för att just nu har vi släppt massa datum för hösten här och det är ju liksom fullbokat redan förutom några få datum, så att tanken är att göra lite större rum och sen så samarbetar vi ju tillsammans med Matbruket och kör destillerimiddagar kallar vi det, att man först får en gymprovning och rundtur och sen får man käka middag på Matbruket och kör även det i kombination ut till julen, då kör vi en liten jultallrik och sen så en provning då på lunchen under december månad här och sen har vi väl lite planer i framtiden på men cocktail workshops och lite GT-provningar och lite sånt. Men ett steg i taget.
Ja, precis. Jag tänkte säga, nu får du tagga ner lite här. Nej, men det låter som att det händer ganska mycket.
Ja, men vi har att göra och det är superkul.
Ja, men du åker ju runt, eller ni åker runt på många festivaler och dryckesmässor också. Så här, är det viktigt för er?
Ja, men det tycker jag. Alltså, vi vill ju synas och vi vill ju nå ut till gemene man och nya personer som kanske inte känner till oss. Och det är väl lite anledningen att vi har satsat så att både jag och Viktor jobbar nästan heltid med det här är för att vi ska hinna med att göra allt som vi vill göra och kunna inte behöva tacka nej till event och sånt så mycket som vi behövde göra innan vi då anställde mig i företaget.
Annars då, hur jobbar ni med varumärkesbyggande och marknadsföring?
Just nu jobbar vi ju mest med det liksom själva via sociala medier. Det är väl där vi går hårdast ut så att säga. Sen kör vi ju en del gästspel på restauranger lokalt runt om här i Halland. Jag har varit uppe i Göteborg någon gång och nere i Malmö och så. Men för att nå ut liksom.
Ja, men det känns som att ni jobbar mycket med att inspirera.
Ja, exakt. Alltså vi vill ju att kommer man över en flaska gin av oss så ska det ju finnas något kul att göra med den med och att det ska finnas lättillgängligt då via våra kanaler och flöden.
Ja, nej, men det låter ju verkligen smart. Det är ju där man håller utkik och det är oftast det jag brukar säga också till alla som är intresserade oavsett vilket destilleri den må vara, så brukar jag säga att följ det som du är intresserad av. För det får man ju väldigt mycket tips och lär sig mer så. Så det är ett medskick till alla som lyssnar här. Jag har ju också sett att ni har vunnit en hel del vinster och lite priser och så. Kan du berätta lite grann om det? För det måste väl ändå kännas bra att få lite så här internationell uppmärksamhet också.
Verkligen. Det var ju framförallt då vår Ocean Strength som vann Gold Outstanding förra året när vi var med och tävlade i International Wine and Spirit Competition i London. Och då var det väl inte så många andra svenska destillerier som hade vunnit så höga poäng. Det var alla Härnö och OP kanske. Det gjorde ju väldigt mycket för uppmärksamhet både här lokalt i lokaltidningar och sånt, men också att för oss blev det liksom, vi kanske gör något rätt här ändå. Det vet man ju inte riktigt när man har dratt igång en sån här verksamhet och får det bekräftat.
Ja, men det är bra. Det ska alltid ringa någon gång när man håller på.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Då ringer bara och säger nu att din pizza är levererad så du ska gå och hämta den, eller hur?
Precis. Exakt.
Nej, men egentligen så har jag bara en avslutande fråga här, Filip, och det är ju så här: vad är du mest stolt över? Är det kul att vara entreprenör liksom?
Ja, men verkligen. Jag tycker det är riktigt, riktigt roligt. Det är väl alltså, det jag är mest stolt, alltså man kan ju prata om priser och allt sånt, men det jag är mest stolt är att vi liksom, att vi fyra kompisar har lyckats dra igång något som faktiskt genererar lön till mig och Viktor efter 2 år, att vi kan leva på det här och driva det här företaget som ett riktigt företag och kanske inte som en hobbyverksamhet som man gör vid sidan om sina vanliga jobb för att det ska gå runt, utan att vi verkligen har fått det här företaget på fötter ganska fort.
Ja, det förstår jag, men det enda negativa måste ju vara att ni har fått dra ner på surfandet, eller hur?
Ja, exakt, det är väl det enda, att när man missar det är lite segt faktiskt.
Mycket fördomar du har.
Ja, exakt.
Ja, Ja, men superkul att du var med i podden. Tack så jättemycket och ett stort lycka till framåt.
Ja, tack själv för att du ville ha med oss.